Journalistenpodden.
Hej och välkomna.
Hej, välkomna.
Nu är vi äntligen här igen. Jag, Helena Hjärta.
Och jag, Lisa Bjurvald, i Studio Nuffe.
Nu ska vi prata om, eller välja ut några intressanta mediehändelser som har varit den senaste tiden.
Precis.
Och vi kan inte komma ifrån det som har dominerat medierna de senaste 2 veckorna. Och som är väldigt nära din verksamhet som...
Ja.
Författare.
Hör min entusiasm. Ja. Vi pratar ju såklart om Svenska Akademin. Det har ju skrivit så oändligt mycket nu alltså. Men faktum är att det inte har skrivit så mycket om medievakningen. Så jag känner att vi faktiskt har lite utrymme. Vi kan liksom komma med helt nya och färska insikter.
Jag har ju funnits lite kritik mot medierna.
Mm.
Det var någon av de första intervjuerna med... Ja, nu glömde jag bort vem det var. Förra ständiga sekreteraren.
Var det Sture Allén?
Ja. Som menade att medierna ville att det skulle gå åt helvete för akademin.
Just det.
Och att det var liksom hela syftet med drevet, som man kallar det.
Ja. Och då kanske man skrattade och tyckte han var lite paranoid. Men nu vet det tusan. jag är inte benägen att hålla med. För vi vet ju att det finns ju ingen hemlig agenda så. Men nu har det väl ändå gått lite för långt. Har inte framförallt skadeglädjen gått för långt? Vad säger du? Jag tycker den lyser igenom många kulturtexter.
Nej, men jag tycker att det finns någonting sorgligt i hur akademin har hanterat allting förstås. Men jag tycker också att det finns något sorgligt att se hur människor som blir som, eller många kulturskribenter blir som varje verkligen. Ska slita sönder det sista stycket som ligger där. Ändå tror jag att det finns en hel del människor även inom medierna som skulle gärna se en att man helt enkelt gjorde om akademin så att den blev helt modern. Men med den här vargarna som har glupsat i sig inälvor och tarmar, så vet inte, finns det något kvar av akademin?
Nej, precis. Och jag tycker mig kunna se att det har legat så mycket latent. Men man har inte riktigt vågat. Och jag ska vara ärlig här, jag har kanske inte riktigt förstått hur beroende folk i kultursfären har varit av akademin. Framförallt för att vi som journalister är lite tuffare. Vi är vana att granska snarare än att be om pengar. Och jag har heller inte liksom verkat i den typen. Jag har mest skrivit reportageböcker och så. Så jag har inte varit beroende av deras stipendier. Men sen, ju mer man har läst, ju mer har man förstått att det är så. Och att det har funnits ett stort agg gentemot dem.
Och men tror du att det här agget, tror att det här agget kommer sig av att de själva har blivit försmådda?
Nej, inte nödvändigtvis man har blivit försmådda, men man har varit lite rädd för dem. Man har varit lite, och jag minns ju själv när jag skrev någon gång när hela den här affären briserade i höstas. Jag skrev, hånade lite den här kulturklubben. De har väldigt banala och så här billiga planscher. Och jag skrev att, men vad är det här? Hur speciellt är det? Och då fick jag enormt mycket mothugg från författare som skrev att men du ska liksom veta att det här har varit epicentrum för finkulturen i Stockholm och där har man aldrig vågat kritisera. Och det chockade mig lite faktiskt. Så det har funnits en vördnad och då är det ju säkert jätteskönt att äntligen få säga det man har tyckt i tysthet. Att det är konstiga regler. De sitter och röstar här med svarta och vita kulor i kärl. Och det är som när, jag tänker på den här påverrökan som kommer ut ur Vatikanen. Och man har hållit allt det för sig själv. Och plötsligt så ska särskilt Horace Engdahl verkligen käras och fjädras. Och det ska, för det här har liksom inte kommit ut förut, att man tycker att han är en så usel skribent och litteraturkritiker. Det här är liksom nyheter för mig, men de har många suttit på de här känslorna ändå.
Men visst är det väl ändå så, om man ska försöka hålla sig till vad som kommer i medierna, nog är det väl så att det är många som passar på.
Ja.
Som har gammalt dag, precis som du säger.
Med tjuvnypen
nu. Och nu finns det liksom alla möjligheter. Det är bara öppna dammluckor.
Ja.
Men efter det här pressmeddelandet i fredags så känns det ändå som att tonen har varit lite mer resonerande, eller?
Ja, jag skulle säga återigen, typiskt för idag med sociala medier, att det är lite olika offentligt och inte. Många i sociala medier, i kulturkretsar, har fortfarande skrivit så att hur kan de tro att det här räcker? Enbart en revolution räcker ungefär, va? Men du har helt rätt i att officiellt i uttalanden och på kultursidorna så har det dämpats lite grann. Så man får ju hoppas att det ändå är vägen framåt.
Men en sak till som är intressant, som vi pratade om lite tidigare, alltså innan vi satte på micken.
Mm.
Björn Wima har ju varit väldigt, väldigt drivande i den här höga tonläget.
Ja.
Ja. Och det har ju naturligtvis varit delvis därför att det är deras gräv som Adetilla Gustafsson gjorde kring kulturprofilen, som ju ligger till grund för hela den här krisen.
Ja.
Men redan för 20 år sedan,
ja,
så skrev ju Niklas Svensson i princip samma sak.
Ja.
Varför händer ingenting då?
Det är visst, det är otäckt. Ja. Och det tyder ju återigen på det här att man har varit beroende av Svenska Akademin i kulturkretsar. Och har man inte varit direkt beroende själv, så har man i alla fall varit rädd för att sticka hål på den här bubblan. Det har ju tydligen varit en offentlig hemlighet med kulturprofilens beteende. Och var det inte det innan Niklas Svensson som breakade den här storyn i Expressen, så var det ju definitivt då. Jag tittade tillbaka i mediearkiv och det var verkligen stort då i slutet av 90-talet.
Men det var inte bara en artikel.
Nej, det var inte en artikel du kunde missa, utan det var en stor skandal redan då. Men man fortsatte att blunda i 20 år till, tills DN återigen tog tag i det här.
Men var det hela metoo-rörelsen, tror du, som gjorde att det fick ändå de här vingarna, det här avslöjandet?
Ja, jag skulle säga att det var ju tajmingen.
Ja.
Absolut. Det var precis då det låg i tiden. Mm. Så det passade väl utmärkt. Och då gick det inte längre. Och klart att samhället har blivit lite bättre på sexuella trakasserier och så vidare. Men som journalist så är det ju också så här, tror jag, att många har häpnat över hur sluten och märklig Svenska Akademin är. Mm. Tror inte du det?
Nej, men det är ju så här, en journalist går ju igång när det inte går att få ut papper. Det går inte att få ut dokument som ligger till grund för beslut. Då. Man går ju igång på det.
Ja.
Så är man en journalist, och jag tror att det är just det som har hänt. Det är alldeles tyst. Du får inte fram någonting.
Nej.
Och alla jagar.
Ja, det är jättemärkligt. Och jag ställde också en sån här förfrågan, att kan jag bara få ut listor på de senaste 10 årens pristagare? Nej, du får titta på pressmeddelandena på vår hemsida. Så antingen för de överhuvudtaget inte register, vilket vore jättekonstigt. Det kanske skrivs med gåspenna in i en gyllene bok eller något. Eller så är det bara så att de vill inte ens ge ut det. Och det går ju inte att gå via pressmeddelanden. Det skulle ju liksom ta ett år att göra. Och hur mycket saknas där då i infon? Det är ju liksom helt ohållbart. Så jag måste ju säga att jag också, jag hade ingen aning om att det fanns såna här sammanslutningar i Sverige. Där man bara inte ger journalister helt alltså harmlös information. Och det är klart man direkt tänker så här, är den harmlös då? Alltså hur mycket är det släktingar och brorsor och svägerskor som har fått stipendium då? När de inte ens vill ge ut vilka som har fått pengar. Och med tanke på kulturklubben, hur finansieringen har sett ut där. Det är klart man känner att här finns ju hur mycket som helst mer att gräva i.
Det är ju inget konstigt i och för sig att det är hemligt hur juryn har diskuterat. Det är inte,
nej, nej.
Det är ju konstigt att man inte får se underlagen. Men vilka som har fått pengar, det är liksom så här,
ja,
grundläggande.
Visst är det
klart att man ska få veta det.
Ja, och det här är ju något som vi vet, att det här gör ju vi hela tiden. Och jag tänkte snacka med dig lite grann om gräv. Och där är det ju en sån sak som man gör jättelätt. Att man kan fråga Föreningen Grävande Journalister. Hur många kommer från Stockholm? Hur många har varit män och kvinnor? Mm. Ja, vänta lite, säger de. Och så får man ett Excel-ark. Mm. För det är den transparens vi är vana vid som journalister här i Sverige.
Men det är ju så vi i alla fall vill bygga upp våra egna organisationer.
Ja.
Men även där är ju jurybesluten naturligtvis hemliga.
Och ja,
hur visst. Hur kommer fram till det?
Men det behöver man ju inte. Alltså står det liksom, du vet, Ann Frostenson, Maria Frostenson och Carl Frostenson på alla stipendier, då får vi ju gräva vidare. Mm. Man vill ju bara ha siffror, statistik. Det som känns som att vilken seriös ekonomisk förening som helst kan tillhandahålla. Mm. Eller hur?
Jag vet inte riktigt om de... Alltså det är helt självklart så att de inte tycker att de gynnas av att de blir moderna. De har inte tyckt i alla fall.
Nej, men nu måste de väl ändra sig.
Och de har funnits i över 200 år. Det är klart att jag har nog egentligen inga problem med att det skulle kunna finnas föreningar som är lite hemliga, eller de har sina egna stadgar och de sköter sina egna, sina egna regler.
Ja, man har väl varit på såhär studentgask i Uppsala. Det är ju sån där punschskål och hoppa runt i frack liksom. Ja. Det är ju den grejen.
Så det handlar väl, det handlar ju liksom om att precis det här grundläggande, vilka får stipendierna, så att det finns en transparens kring det. Och
jag tycker nog att det är makten. Men tror att det går,
alltså jag är så här, vi ska ju egentligen bara prata om hur medierna har bevakat det här och så här. Men jag är ändå så här, om du ska spå fram, och tror att någon av de här som har slutat arbeta i akademin, att de kommer att komma tillbaka?
Nej, det finns inte en chans.
Nej.
Då ska det ju till något väldigt...
För det är ju det Per Westerberg uppenbarligen hoppas på, ju, och Sara Stridsberg. Man ska kunna locka tillbaka dem.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Det skulle göra mig besviken liksom, som bedömare. Och jag uppfattar att det är ändå så pass stort steg man tar. Och de har själva uttryckt det liksom, i sådana drastiska termer. Nej, jag känner inte att det är nog inte hållbart. Alltså, det har ju varit en förgiftad miljö. Man ska säga. Så den konstellationen går ju inte längre.
Men det verkar ju inte ha varit en könsfråga, eller?
Nej, det är intressant du tar upp. För att visst känns det som man har hoppat lite snabbt till den.
Ja.
Tusentals människor i knutblus och hela den där grejen. Jag är jätteglad att jag bad arbetarförfattaren Cecilia Persson skriva en krönika för författaren. Mm. Hon tog nämligen upp just klassperspektivet. Mm. Och menade att varför ska jag som kvinna identifiera mig med en annan kvinna bara för att vi båda har samma kön? Jag skriver inte alls under på den här elitknutblus. Jag förstår helt hennes linje. Jag säger inte att det delar eller inte delar, men det var ett väldigt bra och viktigt perspektiv som kom fram där.
Sen ser det naturligtvis en kvinnoperspektiv, det här med själva kulturprofilen och vad han ägnar sig på klubben. Det är naturligtvis en kvinnoperspektiv. Men att det var ju Sara Danius, det kanske lika gärna kunde ha varit någon annan som hade drivit igenom den där advokatutredningen.
Ja, och sen så är det så här att vi vet faktiskt inte om Sara Danius har varit en bra chef eller inte. Vi vet att hon haft ett alter ego som heter Gittan, som kommer från Skåne och gör tokroliga skämt, vilket låter helt crazy för mig. Och jag kan absolut tänka mig att det inte skulle gå hem i andra sammanhang heller.
Nej.
Alltså jag kan tänka mig att vi får en ny ordförande för Författarförbundet som inleder årsstämman med att vara Gittan. Så kan det nog också gå lite hur som helst. Så vi ska inte vara liksom för snabba där heller. Hon känns ju intuitivt som en så här skön, modern person. Men vad vet jag?
Mm.
Och vad vet de flesta av oss journalister? Just eftersom det är så stängt, menar jag, så blir det en dubbelmoral att hävda att vi plötsligt vet allt om hennes chefskap och kan voucha för det. Medan vissa andra saker säger vi att nej, men vi vet inte, för det har varit en sluten miljö.
Men vad tror du om när vi har... Det kommer att gå ett par veckor till och vi kommer att vara engagerade i akademin.
Ja. Ja.
Men vi kommer ju snart att släppa intresset.
Ja, alltså jag vill ju fortsätta att gräva i det här. Jag jobbar ju lite mer långsiktigt. Jag har lagt ut vissa grejer. Så bäva måndagakademin, tänkte jag säga. Man får se hur mycket man får ut. På lite andra frilansare och försöka få fram lite grejer själv. För att jag vill liksom inte riktigt släppa fokus på det. Alltså det är det som är intressant för mig. Det är jäv och korruption.
Mm.
Inte nödvändigtvis om liksom Horace Engdahl är en snobb eller vem som har knutblus eller vem som har betett sig svinigt mot reportrar. Låt oss titta på liksom, har de misskött sina uppdrag? Vilka har de gett sina miljoner till? Så det är verkligen, finns det nog mer klassiskt journalistik än att liksom follow the money? Och det är väl det kanske
makt. Det är det vi har mest fått veta, tycker jag. Hur mycket makt den här institutionen
har. Ja, och visst är det här med det utdelandet av våningar tycker inte jag man ska släppa heller. Där vill jag veta, jag vill skulle säga en sammanställning nu, en recap faktiskt. Hur många av såna här har delats ut? Vilka har haft tillgång till dem? Har de lämnat tillbaka dem? Efter avslöjandena, hur många har återgått till akademin? Det skulle vi ha önskat medierna fokusera lite mer på.
Nu är det ju liksom inte en offentlig myndighet. Eller också är det det. Jag vet också att det pågår försök att begära ut handlingar som om det vore en offentlig myndighet. Ja, men det kanske man också kan hävda.
Mm, men det går ju inte. Det är ju kört. Ja. Man får ju förlita sig på goodwill. Personer som har jobbat där tidigare, andra grejer har citerats i.
Ska vi hinna prata om någonting annat idag?
Ja, det tycker jag.
Så har det nu gått 15 minuter.
Ja, det ska vi. Men apropå manligt och kvinnligt och kön och uppdelning, så har ju du varit på gräv.
Det som är, alltså jag kan ju bara prata positivt om gräv i timmavis, för det är så fascinerande. Alltså hur människor engagerar sig i de här ämnena, hur de gräver ner sig i 50 000 dokument och får fram någonting som är läsbart ur det. Jag var bland annat på en föreläsning där Bojan Bodin beskrev hur han hade plockat fram de här dokumenten från alla förundersökningar kring Palmemordet. Jag tänkte bara gå igenom Palmemordet igen. Det måste vara, vilken tröskel att gå upp för innan man ska liksom sätta sig med det här materialet. Men så sätter han sig med sitt Excel-ark och så liksom redogör han för hur... Ja, men fanns det verkligen en blå jacka? Nej, det gjorde det ju faktiskt inte. Och var det något speciellt med hans gång? Och så, ja. Det här strukturerade, fantastiska sättet att arbeta på, som är imponerande.
Som är mer imponerande än den ursprungliga palmutredningen, får man väl säga. Alltså mer metodisk, mer nitisk, dubbelkollande av källor.
Jag tror förstås att journalister behövs på precis varenda position i hela samhället.
Ja, faktiskt. Ja.
Nej, men så det är ju otroligt, otroligt roligt att vara på dem där. Sen var det lite kul att på kvällen så hamnade jag på samma bord som Mike Resendez. Alltså Spotlight Boston Globe.
Ja, häftigt.
Han som var med och avslöjade de här katolska kyrkans övergrepp på alla de här små pojkarna.
Just det.
Det är helt fruktansvärt. Har du inte sett filmen så missa den absolut
inte. Nej, det är ett måste.
Ja. Men i alla fall så var han var som alla de här stora grävarna är. De vill ju väldigt gärna bli, hur ska man säga, har folk som är väldigt imponerade omkring sig.
Ja.
Och jag är en väldigt duktig sådan.
Ja.
Så jag satt där och var väldigt imponerad.
Ja. Frågade han vid något tillfälle vem du var och vad du jobbade med?
Knappt. Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
Men jag tror att vi blev ju ändå presenterade.
Ja.
Men hur som helst, så det viktigaste var att se till att det fanns vin på bordet. Ja. Men det går ju inte till så på grej, utan man får ett glas och så är det ingen mer.
Ja.
Men när man har en gäst från USA så måste man ändå se till att han får påfyllning om man vill.
Ja.
Så det var mycket så här, åh, vad kan vi hitta lite vin?
Det låter som du satt vid bäst bord, tycker jag. Helt
det var klart. Ett jätteroligt bord. Men då berättar han att han håller på med ett manus till en ny film.
Oh.
Om ett annat gräv som han har gjort.
Nej, jo, vi har en exclusive här.
Det känns jätteroligt, ja. Så det blir bra.
Wow.
Hoppas att han får den manuset taget.
Uh-huh.
Det skulle ju verkligen kunna bli vid Spotlight 2.
Ja, gud så spännande.
Ja, eller hur?
Kan vi snälla få vara statister?
Ja.
Jag gör vad som helst alltså.
Nej, men det är fruktansvärt roligt. Och han är ju helt. Uh-huh. Alltså, allting gick ju sönder på honom. Han har ju inga relationer, ingen familj.
Nej.
Du vet, så. Alla hans familj, de är ju katoliker.
Ja.
Hans syster skulle gifta sig och tyckte det. Måste du avslöja det här precis nu när jag ska gifta mig?
Ah.
Jag vill ha min katolska präst.
Men gud, det är så intressant att höra vad folk offrar ändå. Ofta blir det sånt fokus på såna här mer dramatiska, men Roberto Saviano-typen. Men det är väldigt intressant att höra även det här vardagsgräven får folk att gå emot sin egen familj och liknande.
Nej, men det var väldigt kul att prata om honom.
Ja. Men hur var det ganska många män som tog hem guldspadar?
Alltså det som blev så himla intressant är att de gjorde ju hela prisutdelningen så att de började med först det här JMK-priset och sen så var det arbetsledarpriset, och då står det ju redan tre kvinnor som har fått priser på scen, och sen så blev det Så var det hedersomnämnande som också var en kvinna. Mm. Då är det 4 kvinnor som har vunnit priser. Och då känns det liksom, ja men det här blir nog ändå helt okej.
Mm.
Men om man räknar bara guldspadar, alltså guldspadvinnarna. Då var det en väldigt stor majoritet män. Då var det i och för sig många män i det här Kevin-dokumentet.
Mm, just det.
Så det var bara en kvinna med i teamet. Så de blir ju många och de väger ju upp rätt mycket.
Mm. Men jag tycker att
det har varit så himla lång tid när det har blivit som mer och mer jämnt. Och det har känts som att det var på väg åt rätt håll. Så blev det här, så kändes som att nu tappar vi nog bort en aspekt här.
Men är det inte många grävteam som fortfarande är helt mansdominerade i princip? Alltså Uppdrag granskning och liknande.
Där UG är ju idag väldigt nära 50-50.
Men är det verkligen liksom, nu är det svårt att säga det diplomatiskt, men är det liksom verkligen de ledande reporterna? Är det inte ganska vanligt, säger jag cyniskt, att man liksom tillsätter tjejer på researchpositioner och sen är det de som gör... Det stora artilleriet får liksom pojkarna leka med ändå.
Alltså det som är frontande reporter eller vad man kallar det. Ja, det är jämnare än vad det har varit.
Det är så, men det är, ja men bra.
Men visst, det är fortfarande något fast om det. Jag råkar veta det för att jag var på ett seminarium med Nils Hansson. Och han berättade om sina misstag. Och då var bland annat det här könsfördelningen var ett av dem som han...
Ja.
De försöker att rätta till.
Ja. Men hur var det på ämnesfronten då? Skulle man säga, det är svårt att säga manligt och kvinnligt, men var det något du tyckte kändes mer direkt kvinnligt då? Alltså tänk till exempel kvinnovård eller fusk i skönhetsindustrin.
Ja, hon vann ju faktiskt.
Ja. Jättebra.
Så det var väldigt roligt. Nej, men det var väl klassiskt så här. Det var ju många som diskuterade om Transportstyrelsen eller Matilda Gustafssons naturprofilen skulle vinna. Jag trodde inte att Matilda Gustafsson hade egentligen någon chans. För att det är verkligen inte ett klassiskt grej.
Nej,
det är inte sånt som brukar liksom. Men om man försöker tänka lite vidare så kanske det borde ha varit ett klassiskt grej. Men insamlat på ett annat sätt liksom.
Alltså jag vet för lite om hur det jobbet tillkommer, känner jag.
Men det kommer de ju aldrig berätta heller.
Nej.
Det är ju säkert mycket källor och många.
Ja. Så nog kan det beskrivas som ett gräv.
Ja, det är klart det är ett gräv. Jag menar bara att historiskt så har den typen av gräv haft väldigt svårt att komma in.
Precis.
Jag tänker också så här, Katarina Gunnarssons det här skolgrävet som jag har fått om förut.
Mm.
Känns inte heller som ett klassiskt grej, men kanske som skulle kunna vara det.
Mm. Ja, det där är ju spännande. Vad ser vi som ett tungt grej? Ja. Vad är ett tungt avslöjande? Vad är
det, måste det vara 50 000 dokument i Panama? Eller?
Yes, och måste det också vara ett avslöjande per se? Att den och den förskingrade sig så mycket? Eller kan det vara liksom ett händelseförlopp? Eller en samhällstrend man avslöjar? Där har jag varit inne mycket på när det gäller bokkategorin. Alltså att det ofta även där kan vara lite väl fokus på klassisk gräv. Att det inte är tillräckligt brett. Mm. Att man inte säger att här är någon som har jobbat i 5 år på att avslöja liksom en tendens. Eller liksom det här är dit vi är på väg på något sätt. Mm. Där borde man kunna mjuka upp grävbegreppet lite.
Mm. Ja. Ja, men i alla fall, jag tycker i alla fall att juryn borde ta till sig och fundera ett par svängar till om det finns någonting som man tappar med det här sättet att titta på vad gräv är.
Mm. Vilka sitter i juryn, vet vi det på rak arm?
Men jag vet på att det är Bert-Olof Brännström fortfarande som är sammankallande för juryn.
Ja. Ja, man ska titta hur ofta det roterar. Alltså jag får för mig att det har varit samma personer ganska länge, att man kanske skulle
fråga. Han har ju varit sammankallande många år.
Ja. Mm. Okay,
jag tror inte att det är något fel på hans urval. Det är bara att man kan fastna liksom i någon tankeidé eller så.
Ja, men det var det jag menade. Det kan vara samma tankegång. Och det är klassisk grej med groupthink. Och så kan det vara också att det är när det är en profil som är väldigt tung, som har suttit där länge, som kanske har jättebra idéer. Men det kan ändå bli att unga eller nya medlemmar i gruppen inte riktigt vågar ta ton och säga: vänta, tänk om vi skulle ta och belöna den här.
Mm.
För att man bara går på groupthinkets linje.
Mm.
Ja. Alltså i Svenska Akademins anda så känns det som att vi måste revidera allt vi vet om styrelser och kotterier och sammanslutningar, eller hur? Även liksom de egna sociala mediegrupperna.
Mm.
De har verkligen satt det på kartan, vad som kan gå fel i en mindre sammanslutning.
Hade vi någonting mer, för nu har vi typ en halv minut på oss att prata om.
Jag tycker vi ska tipsa om nästa avsnitt.
Ja,
ja. Blicka framåt. Berätta, du har en idé.
Nej men, jo. Jag tänker att det finns ju en stor fråga som hela tiden man hinner inte mer prata om den. Så jag tänkte att vi skulle göra en liten djupare podd nästa gång om det här striden om de demokratiska värderingarna, eller de liberala värderingarna, demokrati, pressfrihet, som vi ser över hela världen.
Mm.
Och vilka är det som står upp för demokratin? Vilka orkar jobba på den här fronten?
Mm.
Är det bara vi internt, journalister och författarkåren, eller har vi forskare med oss?
Jag tycker det är ett jättebra ämne.
Jag tror att vi kommer kunna få det superintressant.
Och så tar vi någon gäst också, va? Ska vi inte göra så att vi låter lyssnarna tipsa? Mm. Eller tipsa om sig själva går också bra.
Absolut.
Ja.
Det här vill jag vara med på, kan man
gärna
skriva.
Ja,
hg@journalisten.se.
Mm. Ja, eller då världens längsta mejladress, forfattarenatforfattarförbundet.se går också bra. Ja, men det ser jag mycket fram emot. Och det blir kanske ganska bra timing till pressfrihetens dag 3 maj där omkring.
Perfekt.
Bra.
På återhörande.
Ja.
Och hej så länge.
Hej då. Tack för att ni lyssnade.
Journalisten podden.